Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja, så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september. Och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru, eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag, utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig. Men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då. Och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker, från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas,
had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. When these kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right?" Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och tv. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på tv de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan. Och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta. Men ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus, satte in det gröna BASF C60-bandet i min syras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat, och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land. Kiss! Jag hade blivit drabbad av Kiss. Och hur kunde man inte bli det, tänker jag. Detta band skulle betyda allt för mig de närmsta 5 åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning, Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat band jag hade hittat via Poster. We'll be right back. En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Med att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om man kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Och då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10,5 år gammal. Och de som tog den var The Runaways. Yeah. Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya bassist Wiki Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämts ihjäl vid kravallstaketet hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor förstagångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge, i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdade jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Och bara att den kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanklubb som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanklubb som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med i. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990. Och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar. Och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag, så fort det gavs möjlighet, plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull. minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade inhandlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satt oss framför varsin virveltrumma, och han började med visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag Poster nummer 9 1977, som både hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk? LP. Expediten hade svarat, det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte, eller kanske snarare trodde, påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk? Nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att de var lite punkiga i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg, och det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem. och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan... Det blev fler punkplattor för mig under denna punkens första tid. Men av dessa är det nog Nevermind the Bollocks jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mahalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få förde för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska. Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom in släntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade stroboskop hela tiden. Det var jättejobbiga och jättedåliga. Detta var Madness. Jag var inte bara lite av en sjuk. Det måste bli en låt med dem också. Kolla här vad min syrra, som inte är dugg intresserad av ska, fick höra. We'll be right back. Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna. Och ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare. Sin gitarr och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoaren med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan. En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Repebarn från deras första LP.
Sällskap desperat och berättar oss om händerna och hur kär i en mörk fagrym.
Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt den av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg det ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort. Vad vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande. Äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Candy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dress to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss live-platta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden. Och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdroppen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra och jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig. Och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March. Men sen kom denna låt. Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting. Då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stage-sättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten. Då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world, Kiss. Scenen tänds upp och där står de då, äntligen, efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Jean då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stora idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång. Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig, och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Jag har gjort skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Och jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen.
Kraft, faller skriker för döva öron. Men du insisterar på silver. Hur mycket guld jag strör i din väg. Du kämpar och fäktar för att slå mig i led. Men jag kommer aldrig att ge vika. För du och din sort, min skala skott. Och mitt tålamod börjar ta slut. Jag står och tänker, hur kan någon bli så här jävla dum? Du öppnar käften och din babbel gör mig nära på stum. Det kanske brister, det kanske bär. Jag frågar här och nu, hur fan tror du att du är? Hur kan någon bli så här jävla dum? Du öppnar käften och din babbel gör mig nära på stund. Det kanske brister, det kanske bär. Jag frågar här och nu, vem fan tror du att du är? Själv låt mig att låta det illa. Och där du går luktar det skit. Jag står inte. Kan någon bli så här jävla dum? Du öppnar käften och din babbel gör mig nära på stund. Det kanske brister, det kanske bär.